Ares av Håkan Kjellin, inläst av Ove Ström och producerad av Bokea. 1. Hösten 1980. Den gamle mannen vinglade till och var nära att falla. Den ojämna stigen och trädrötterna som oregelbundet trängde upp ur marken var nära att fälla honom. Framför sig såg han den snart fyraåriga linetotten fara fram som en virvelvind mellan blåbärstuvorna. Fritz Engler älskade sitt barnbarn mer än han någonsin kunde drömma om. Ändå kunde han inte låta honom leva. Gör det, morfar. Jag måste vila lite, svarade han, samtidigt som han satte sig ner på en stubbe. Den gamle betraktade omgivningen. De höga tallarna som omgav dem. Solljuset trängde in genom trädkronorna och värmde huden. En svag bris bar med sig den friska doften från växtligheten omkring dem. En gång i tiden hade han varit vältränad. En sann arier, ett fysiskt fenomen som klarat hårda prövningar. Nu värkte kroppen för varje steg han tog. Balansen var inte heller i närheten av vad den en gång var. Mer än 30 år hade passerat sedan han flydde från Tyskland till Sverige. Ingen hade kunnat identifiera honom som en av de krigsförbrytare som eftersöktes. På sitt samvete hade han tiotusentals, kanske hundratusentals människoliv. Många gånger hade han skjutit hela familjer. Till föräldrarnas förtvivlan började han då med barnen. Att se skräcken i deras ögon gav honom en känsla av välbehag. Ibland lät han föräldrarna välja vilket av deras barn som skulle dödas. I annat fall sa han att alla barnen skulle avrättas. Oavsett om föräldrarna valde eller inte så dödade han ändå hela familjen. Skräcken och desperationen i deras ögon när de tvingades att ta ett omöjligt beslut tillfredsställde honom. Hans makt var fullkomlig. Orderna var tydliga från den högsta ledningen. Utrota judarna, de handikappade och alla oliktänkande. De första tiotalet avrättningar följdes av mardrömmar. Bilder som etsat sig fast på näthinnan. Skriken från de ångestfyllda dödsdömda. Vrålen från de vätskrämda parasiterna ekade i hans huvud om kvällarna. Men han visade ingen svaghet utåt. När sedan hundratals kreatur avrättats kände han inget längre. Att släcka ett eller många liv berörde honom inte mer än att släcka en cigarett. Han visste att det han gjorde var rätt väg att gå. Nu trängde tårarna fram i en stridström. Aldrig hade han kunnat tänka sig att hans dotter skulle besudlas. Fadern till barnet var redan omhändertagen, borta för alltid. På ytan syntes inga uppenbara genetiska fel på den lilla gossen. Han kunde misstas för vilken glad fyraåring som helst. Ett litet tag till. Ge åter du, morfar. Nej, nej, sa han med en stor klump i halsen och torkade bort tårarna med handen. Jag fick något i ögat. Ja, det visade sig svag. De fortsatte sin vandring längre in i skogen. Efter en stund var mannen tvungen att stanna till. Han satte sig ner på en sten för att vila benen. De skakade som om han hade sprungit ett maratonlopp, trots att de bara gått några hundra meter från vändplatsen där bilen parkerats. De befann sig långt ifrån närmsta bebyggelse. Titta, där är en fågel som vi letar efter, sa den gamle mannen. Den lille vände sig om och tittade åt det håll hans morfar pekade, men fick inte syn på något. Ingen fågel, sa den lille pojken och vände sig om. Den gamle mannen hade rest sig upp, ställt sig i skjutställning med geväret mot axeln. Riktade mynningen mot bröstet på den lille. De oskyldiga ögonen som kunde smälta ett stenhjärta stirrade på honom med förvåning. Ansiktet var insmort av rödblå rester från de blåbär han tryckte i sig. Den gamle mannen tvekade, kunde inte skjuta när den lille såg honom i ögonen. Där borta, sa han och nickade åt det håll han tidigare pekat. Barnbarnet vände sig om. Morfar tryckte in avtryckaren och skottet brann av. 2. Nutid. Jerry Dunne dök ner i vattnet och kylan omslöt honom. Han kände sig mer vaken än på länge.